If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry, and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3 month plan only. Taxes and fees extra. Speeds slower above 40 gigabytes. See details.
Hej och välkommen till Sommar i Klimakteriepodden med mig, Åsa Melin. Jag har detaljerad statistik som går tillbaka ända till poddens begynnelse, vilket är 7 år sedan nu i augusti 2024. Med totalt över 4 miljoner lyssningar så kan man spendera många timmar med att analysera vad som intresserar mest. Att avsnitt 1 är det mest lyssnade är kanske inte så konstigt. Men sen hittar vi en intressant samling där jag har valt ut 6 avsnitt som genom poddens historia varit några av de mest lyssnade. Och när jag själv hör dem igen så slås jag av att de här avsnitten fortfarande är så relevanta och intressanta. Trots att jag själv har gjort dem så har jag glömt väldigt mycket av det kloka som gästerna har delat. Så hoppas du vill hänga med från hängmattan, roddbåten, trädgårdslandet, badklippan, jobbpendlingen eller vad du nu är när det passar dig att lyssna. Du är som alltid hjärtligt välkommen. Då vill jag önska dig, Naomi Flamholk, varmt välkommen till Klimakteriepodden.
Tack, Åsa.
Andra gången gilt.
Precis.
Nu är det avsnitt 212 då du var med, och du är ju allmänläkare i botten, och det blev ett väldigt uppskattat samtal för att förstå att även allmänläkare både vill och kan emellanåt.
Precis.
Och du är också medicinskt ansvarig på ett företag som heter Vomni. Vomni.se är en privat digital klimakterietjänst med barnmorskor, gynekologer och allmänläkare som nu också tagit in andra specialister som sexologer och samtalsterapeuter. Och du är tidigare du har ju en bakgrund som tidigare allmänläkare i det vanliga allmänna vården, om man nu säger så. På vårdcentral framförallt har du arbetat. Och det var ju där allting med kvinnohälsohormoner startade för dig. Kan inte du bara kort, även om avsnitt 212 ger en jättebra bakgrund och förklarar allt om dig och vad du brinner för och varför, kan du inte bara kort berätta vem du är?
Absolut. Jo, men som sagt, jag är ju allmänläkare i botten. Det betyder att jag jobbar på en vårdcentral. Jag har alltid varit intresserad av kvinnohälsa. Och anledningen till varför jag blev liksom väldigt intresserad av klimakteriet och tiden kring klimakteriet, det är för att jag skulle göra ett mindre forskningsprojekt på min vårdcentral. Då skrev jag ut i en Facebookgrupp som ligger där jag jobbar, och att jag sökte kvinnor som var i klimakteriet. Och jag blev... Efter den här inlägget blev jag liksom överröst av personliga meddelande, uppbokningar på vårdcentralen, och det hade jag inte räknat med. Jag visste inte att den här patientgruppen var så eftersatt. Jag insåg att kvinnorna inte fick den hjälp som jag hade räknat med att de fick. Jag insåg bland mina kollegor att kunskapen var väldigt låg och intresset var inte så stort. Så jag tror att man kan säga att mitt liksom, intresse startade i den här frustrationen av att kvinnor i och kring klimakteriet inte fick den hjälp som de verkligen ska få. Och som andra patientgrupper får. Så utifrån det så har jag då startat Womni och har då specialiserat mig lite åt det här hållet.
Ja, och i det här avsnittet så ska vi tala om någonting som vi kallar för vanlig, eller jag kallar för vanliga patientfall. Vi hade en liten diskussion här nu om man är patient eller om man är kvinna eller hur vi ska benämna. Jag har alltid sagt kvinnor och nu plötsligt när jag pratar med läkare så säger jag patient. Så vi växlar lite mellan det här och jag tror att det är viktigt att komma ihåg att bara för att man säger patient behöver man inte vara sjuk.
Precis, och det är så att klimakteriet egentligen liksom inte är ett sjukdomstillstånd. Det är liksom en biologisk händelse där vi alla hamnar förr eller senare. Sen har man inte alltid symptom i klimakteriet, även om många har det. Men jag brukar liksom naturligt säga kanske kvinnor när vi pratar, men om jag träffar på en vårdcentral, en kvinna i klimakteriet, så är det ju ändå min patient. Så att växla däremellan brukar jag också göra.
Ja. Då hoppas vi att ingen tar illa upp för ena eller andra och känner sig inkluderad oavsett. Vi pratar om kvinnor med livmoder eller som föddes med livmoder i alla fall. Du, det är ju så här att väldigt många lyssnare kommer in med frågor kring hormonbehandling, hur och när och varför, varför inte. Det är mycket frustration över att det inte fungerar om man väl har vågat ta steget och prova. Och ibland så kanske man har haft lite väl hög tilltro till att får jag bara det här eller det här så kommer allt bli bra. Och så är det ju tyvärr inte. Så att vi ska ta en radda olika frågor, tillstånd och sen patientfall. Och det här blir ett lite längre avsnitt för att verkligen försöka täcka in så mycket som möjligt. Vilket ändå är omöjligt för att alla är unika. Men vi ska försöka göra vårt bästa. Och vi har ytterligare en faktor med det här och det är ju att det kan ta ett bra tag att trimma in tills man får rätt dosering och rätt preparat och frekvens för den delen. Speciellt om man inte har passerat menopaus med viss marginal så kan ju de egna hormonerna splitta runt och spela lite spratt hur som helst. Men om vi börjar här då, Naomi, kan du berätta vad man arbetar med för typ av hormoner, hur man tar till dem och varför? Nu pratar vi brett om klimakterievård.
Precis. Jag tycker man ändå ska först nämna att det är viktigt att veta om kvinnan är i klimakteriet. Och klimakteriet är ju den här långa perioden när hormonerna börjar förändras. Så det händer liksom mycket på den här resan. Och jag tycker att det är viktigt som vårdpersonal att först prata med kvinnan för en bra, jag kallar det anamnes. Det betyder att jag måste förstå vad som är problemet, jag måste förstå symptomen. Och sen måste jag utreda, är det här på grund av hormonförändringar eller hormonbrist? Eller är det något annat? Man kan ha andra sjukdomar som liknar klimakteriesymptom enormt mycket. Och man kan också ha två tillstånd samtidigt. Så att det tycker jag som allmänläkare är något man först måste liksom fråga sig och eventuellt utreda vidare, till exempel med blodprov. Är det så man kommer fram till det här har att göra med hormonella förändringar och man tänker att det här skulle kunna vara klimakteriet, då tänker man generellt att man behandlar med någon typ av östrogen i kombination med ett gulkroppshormon. Och ett gulkroppshormon kan vara ett gestagen som är ett syntetiskt framtaget gulkroppshormon eller ett bioidentiskt progesteron som är lite mer liksom kroppseget naturligt. Den kombinationen behöver man, för om man bara ger östrogen då kommer livmoderslemhinnan att bli väldigt tjock. Först kommer man få massa problem med blödningar, men sen är risken att man utvecklar en cancer i livmodern. Det är därför p-piller är uppbyggda på samma sätt. De är uppbyggda av östrogen och gestagen. Har man ingen livmoder, då behöver man inte skydda livmoderslemhinnan, så behöver man inte enligt riktlinjerna något progesteron. Så det är liksom det generella. Sen är det så att man kan, när man hittar en bra balans i de här hormonerna, men man kanske känner som kvinna att man inte mår helt bra, då kan man börja tänka, skulle man kunna komplettera med något annat? Och testosteron är ju något vi pratar om en del. Något som en del kvinnor gärna frågar om och kunde tänka sig att prova. Det är något jag tycker att man kan börja prata om när man hittat balansen mellan östrogen och progesteron. Då kan man se, skulle dina symptom kunna bero på att ditt testosteron är väldigt lågt? Jag tycker inte att man ska stirra sig blind på testosteronvärden, för de är enormt individuella. Och vi vet ju inte hur ditt testosteronvärde var när du var ung. Däremot använder vi ett blodprov på testosteron för att veta vad din utgångsvärde var, om vi börjar behandla med en testosterolgel, som är det som finns i Sverige. Det finns inte något annat som är specifikt för kvinnor.
Och då kan vi lägga till att den är dessutom framtagen för att användas på män.
På män, ja.
Och då blir det mycket, mycket andra doseringar.
Precis, och därför måste man, tycker jag, vara lite restriktiv. Jag tycker inte man kan och ska behandla alla kvinnor med detta. För det är svårdoserat och det kan ge mycket biverkningar om man får för höga doser. Så att något man kan prova, men inte något som hjälper alla. Sen finns det också mer lite riktade behandlingar. Om man tänker, till exempel upplever torrhet i underlivet, då kan man behandla med lokalt östrogen. Och sen finns det ett preparat som också, förutom behandlar de torra slemhinnorna, även kan förbättra sexlusten, säger man. Men det betyder egentligen mest att det bygger upp muskulaturen i underlivet och kan öka liksom, nervändarna, kan få bättre stimulans. Och det kan öka sexlusten något, trots att det inte ska liksom egentligen gå ut i hela kroppen. Det är också ett preparat som vi använder en del och som inte har liksom höga, stora risker, utan något man kan prova om man upplever nedsatt sexlust.
Och sen så kan det ju också vara så att man har järnbrist, man kan ha sköldkörtelproblematik, man kan ha, det finns ju en hel andra raddor med saker som kanske är det som stör egentligen. Om du med din erfarenhet av alla kvinnor du nu har träffat under dina år som har sökt för klimakteriebesvär, där ni har liksom lyckats reda ut att det är precis det som är, hur många vill och anser du är lämpliga att sätta in på hormonbehandling överhuvudtaget?
Alltså de som jag pratar med har ofta det i baktanken. Det är därför de kontaktar en läkare. Så att jag tycker det är ganska många av dem som kontaktar mig som jag tycker kan vara lämpliga att sätta in på en behandling. Och anledningen till att de inte skulle ha en behandling, det är att jag skulle tro att det inte är klimakteriet. De är inte där än. De kanske inte har någon östrogenbrist till exempel. Eller att jag vill utreda något annat först. Så att de kommer till mig ganska riktat och det är ganska mycket den målgruppen som besöker mig.
Mm. Okay. Så då har man liksom redan en idé själv om att det är dit man är på väg, så att säga.
Precis.
Det kan ju vara en utmaning att hitta en läkare och diskutera alla de här olika varianterna och möjligheterna med. Och dessutom då hinna gå igenom sin egen historia. Och man ser ju tydligt i de här grupperna som finns på sociala medier att man lutar sig mycket på sina medsystrar här, på gott och ont, tänker jag. Om vi tar avstamp där, vad säger du? Vad tycker du att man som läkare ska för det första säga om att man råder varandra, och för andra hur ska man hantera en kvinna, patient, som anser att hon redan vet vad hon vill ha?
Mm. Jag tycker att det är väldigt viktigt att lyssna på kvinnan och höra varför de har kontaktat mig. Varför har de kontaktat vården? För att jag tycker alltid man ska ha liksom stor respekt för att i varje fall för mig då, patienten har en åsikt och har en kunskap. Sen är det så att det är ändå jag som har det medicinska ansvaret och den medicinska kunskapen. Så att tycker jag att det de säger låter vettigt och att jag kan förstå tankegången och tycker att det är rätt, då kan jag absolut låta dem prova det de vill. Är det så att jag känner att nej, men det här kan jag liksom inte stå bakom, det här känns inte rätt, det här känns inte, att det blir inte bra just för henne, då kommer jag säga det och avråda den typ av behandling. Och av den anledningen skulle jag också säga att just sociala medier där man ger varandra råd, det tycker jag inte är bra, för att det blir ofta fel, för där finns en lång historia bakom som jag ofta inte tror att man ser i de här grupperna. Och då blir det väldigt svårt att ge enstaka råd. För det är komplext. Man måste ha hela historien för att kunna ge rätt råd.
Ja, och då tänker jag, varför tar man inte ett återbesök? Eller varför kontaktar man inte den läkare eller vårdgivare man hade? Varför lutar man sig mot...
Och det är ju tyvärr för att vården i Sverige ser ut som den gör. Det är svårt att få bra vård. Och det är svårt att komma till.
Mm.
Så att, tyvärr är det ju liksom ett resultat av hur det ser ut idag.
Jag tänker också att det blir mycket oro om man initialt sätter in, då börjar med hormoner och så känns det som att det trasslar eller så. Att man kanske också är lite för snabb med att utvärdera om man är superpå och funderar jättemycket på hur man mår och inte mår och så vidare. Så att det är nästan, man mår dåligt bara liksom, det blir placebo bara för att man har börjat med alla möjliga olika grejer. Speciellt om man har varit lite orolig inför och inte fått ett bra samtal med den som har skrivit ut hormonerna, känner jag spontant själv i alla fall.
Det tror jag är helt rätt. Att den här initiala liksom kommunikationen och känna att man får tilltro till sin vårdgivare, det är ju liksom nästan A och O. Att man blir hörd och sedd. Och det tycker jag är...
Och vet att man har fått rätt efter...
Ja, det här kan vara lämpligt för dig. Och det här
det går inte att havsverka sig fram till vad man ska ha för medicinering.
Precis.
Eller eventuell behandling då.
Precis.
För då kommer vi in på det här som jag verkligen brinner för. Det är ju det här med livsstil och hälsa stort. Och det är ju någonting som ni läkare kanske inte är bäst ämnade för, speciellt inte med begränsade tider och så vidare. När tycker du att man ska söka tid till en barnmorska eller distriktssköterska eller liknande istället för en läkare?
Alltså jag tycker om man har mycket frågor, man känner att man vill veta, är det här klimakteriet? Vad är man i klimakteriet? Man vill ha mycket förklaringar. Och man känner att man kanske samtidigt som det vill prata lite om alternativ kanske till medicinsk behandling. Är det möjligt för mig? Skulle kunna hjälpa? Då tror jag att en barnmorska är perfekt. För en barnmorska har så mycket kunskap. I varje fall en barnmorska som kan mycket om det här området. Just klimakteriet. Så jag tror en barnmorska kan råda väldigt mycket. De kan samtidigt prata om resten av livet. Precis som du säger. Hur lever jag? Hur är min livsstil? Sover jag? Rör jag på mig? Äter jag hälsosamt? Dricker jag för mycket alkohol? Röker jag? Allting runt omkring som faktiskt påverkar en enormt mycket vårt mående och våra klimakteriesymptom. Det är något som det är inte det att vi läkare inte bryr oss om det. Som allmänmedicinare så ska man också prata om preventiv hälsa. Men vi har inte så mycket tid. Framförallt inte om vi också ska prata om mediciner. För det tar lång tid. Och då tror jag barnmorskan är perfekt.
Så det är kanske där man många gånger kan börja då, tänker jag.
Ja, om det inte är så att man kanske står på en medicinsk behandling som man inte är nöjd med. Som man vill prata om. Eller om man vet att man vill prova en medicinsk behandling. Då kan det vara en fördel att boka tid till en läkare direkt som kan skriva ut recept.
Du har ju hjälpt mig att ta fram några typer av patienter, kvinnor som du återkommande möter i din vardag. Och den fakta som jag läser upp har du då fått av patienten innan du möter henne digitalt. Så du har ju oftast en ganska bra bild av den här personen som du sen ska koppla upp dig med, i ditt fall då, på Vomni digitalt. Vad händer? Det spelar väl egentligen ingen roll om man sitter mitt emot varandra eller inte. Men vad behöver du mer veta? Hur vanligt är det att hon själv liksom så att säga, vet vad hon vill? För det tycker jag är jättespännande med den här liksom bakgrundskollen. Du måste ju redan liksom, det här är sån här, det här ska vi göra så här med.
Precis, man får snabbt en bild och det kan vara rätt ibland och fel ibland. Nej, men vad vi gör är att vi låter kvinnan först fylla i ett test där man beskriver vad man har för symptom och blödningsmönster. Och så beskriver man hur mycket symptomen påverkar livskvaliteten. Och då kan jag få en känsla av att den här kvinnan har jättemycket problem med vallningar och svettningar. Eller jättemycket problem med det sexuella. Eller jättemycket med urinvägarna. Eller det psykiska. Jag får liksom snabbt en känsla. Och det som är bra är att man också har som kvinna börjat liksom tänka, oj jaha, det här hade med klimakteriet att göra, eller det kan ha med det att göra. Det är jättemånga som tycker att det är väldigt bra att göra ett sånt test för sig själv också. Sen,
och då kan vi lägga till att det här testet, det kan man göra även om man inte har tänkt att bli patient. Alltså det här självskattningstestet, det finns ju på vomni.se om man vill göra det bara för sin egen skull.
Absolut, det finns där att göra när som helst, helt kostnadsfritt. Och sen har man då bokat en tid, då brukar man, eller då ska man fylla i ett formulär innan där man beskriver sin tidigare medicinska historia, har man några sjukdomar, har man några riskfaktorer för att ta östrogen. Och då är det bland annat, har man haft en blodpropp, har man risker och stor ärftlighet för blodproppar, även för bröstcancer, cancer i äggstockarna. Så då får man liksom en bra bild där. Är detta en patient som har risker som vi ska ta hänsyn till? Man svarar också på vad man har för blodtryck, om man tar några mediciner, ens gynekologiska historia. Har man några sjukdomar gynekologiskt? Har man fått barn? Har man mycket PMS-besvär? Har man prövat preventivmedel? Har man redan provat någon hormonbehandling för klimakteriebesvär? Och så frågar vi om livsstilsfaktorer som fysisk aktivitet, BMI, rökning, alkohol bland annat. Och då har jag som vårdgivare alla många svar när jag börjar prata med kvinnan. Sen, precis som du frågade från början, är det många kvinnor då som kanske vet vad de vill ha och liksom har en förutfattad bild? Ja, så kan det vara. Och det tycker jag är väldigt viktigt att lyssna på. För jag brukar alltid börja fråga, varför har du kontaktat oss? Berätta, och vad har du för besvär?
If you're taking care of a senior loved one, then you know it can be hard. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason why 29 million families have turned to Care.com. Experienced senior caregivers can help with everything from meal prep to taking your loved one to doctor's appointments. And every caregiver you hire is background checked. So important for peace of mind. Find full-time, part-time, or even occasional help that fits your family's schedule and budget. Get the support you need with Care.com.
This season, Instacart has your back to school. As in, they've got your back to school lunch favorites like snack packs and fresh fruit. And they've got your back to school supplies like backpacks, binders, and pencils. And they've got your back when your kid casually tells you they have a huge school project due tomorrow. Let's face it, we were all that kid. So first, call your parents to say I'm sorry and then download the Instacart app to get delivery in as fast as 30 minutes all school year long. Get a $0 delivery fee with your first three orders while supplies last. Minimum $10 an order. Additional terms apply.
Your wedding will be one of the happiest days of your life. And Blue Nile can help you celebrate it with a gift that'll last a lifetime. Whether you're looking for wedding bands, a gift for your partner, or an unforgettable thank you to your bridesmaids, Blue Nile offers a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price, plus expert guidance to ensure you find the perfect piece. Experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999, at BlueNile.com. BlueNile.com.
Då tänker jag så här, att vi tar lite olika scenarier. Först kör vi det lite kort och sen så går vi in på de här liksom lite mer fallbeskrivningarna där du har lite mer information. Om du möter en kvinna som enbart lider av kognitiva besvär, vad gör du då?
Då får jag först berätta vad kognitiva besvär är, för det kan vara att alla inte vet det. Och det skulle jag säga är psykiska besvär. Man känner att man känner inte igen sig själv rent psykiskt. Man kan känna sig nedstämd, man kan känna sig orolig, ha ångest, man kan inte hantera stress som tidigare. Man kan känna att man inte känner något driv i livet. Man har haft mycket energi tidigare, nu har man det inte mer. Man kan bli ledsen, man kan ha humörförändringar. Det är väldigt vanligt att kvinnor beskriver detta. Och vad gör man då? Om det bara är det, eller om det då är mycket annat. Så jag måste ju liksom få en hel bild. Är det bara detta? Är det något kvinnan upplever varje dag i en hel månad, eller är det något som är väldigt cykliskt, alltså förbunden till menscykeln? Skulle det kunna vara relaterat till PMS? För om man bara har kognitiva besvär, då skulle detta kunna vara en PMS, alltså från ägglossning till mens, om man fortfarande har det, om man fortfarande blöder. Där kan man ju få väldigt mycket besvär, och det kan förvärras efter man till exempel har fått barn, om man har fått barn. Så det tycker jag är väldigt viktigt att fråga in till. Och sen också, kan det vara något annat? Kan det vara en depression? Kan det vara väldigt mycket stress? Kan det vara något med sköldkörteln? Kan det vara svår järnbrist? Så att då kanske man måste utreda om det skulle kunna vara något annat med blodprov till exempel.
Okay.
Så jag behöver mer information, så kan man säga.
Någonting som vi ofta hör, det är ju att man störs av viktökning. Och om du i samband med upplever att du har blivit, liksom lägger på dig, framförallt kanske då runt magen, vilket många kvinnor störs av. Man har lite ömma bröst, man känner sig svullen, man är lite psykiskt trött och så har man svårt med sömn och nedsatt lust. Och då om man fortfarande har relativt regelbunden mens, vad tänker du då?
Ja, om man har liksom regelbunden mens men de här symptomen, då skulle man ju kunna vara innan tiden när mensen försvinner, alltså menopaus, man skulle ju kunna vara i en tidig fas av klimakteriet, alltså premenopaus som jag skulle kalla det, eller perimenopaus, vissa kallar det förklimakteriet. Det är mycket möjligt. Så här måste man också fråga mer in till mer specifika symptom. Man måste ta reda på, är här det jag kallar östrogenbrist? Är det det? Brukar man ha vallningar och svettningar? Man brukar ha hjärtklappning? Man brukar ha sömnbesvär? Det kan vara liksom det specifika för östrogenbrist. Eller är detta något annat i livet som orsakar detta? Till exempel något psykiskt, psykisk belastning. Så att jag måste veta lite mer kring den här kvinnan innan jag kan liksom sätta en diagnos och veta hur jag, vad jag skulle prova för behandling.
Och om man har haft hopp i mens en längre tid, hur tänker du då?
Då är det lite lättare. Och har man haft liksom en längre menscykel, liksom en mer utdragen menscykel, säg från 28 dagar till kanske 40-60 dagar, att den hoppar över nästan varje cykel, det kanske inte kommer någon blödning på 3 månader, då är man ju definitivt i perimenopaus som jag kallar det, och mensen kanske kommer försvinna inom ett år. Har man samtidigt väldigt mycket symptom, då låter det ju troligen som det här har med klimakteriet att göra. Då kan man ju börja liksom diskutera, skulle vi prova någon behandling? Och då vill jag ofta veta eller förstå, är det östrogenbrist i detta? Eller är det så att man kanske tänker att nej, men man kanske behöver lite progesteron till exempel, vissa delar av cykeln. Eller man vill pröva lite östrogen också i kombination.
För det här tycker jag är viktigt att vi reder ut. När man då fortfarande har ett eget östrogen som håller på att hoppa och far. Och då brukar man ju ofta säga då att men då är det egentligen progesteron man skulle behöva i första hand, för det är det som har gett vika. Men då tänker man ju att man ofta har progesteron i den andra delen av cykeln och sen så liksom är man omedicinerad under resten. Men där förespråkar man ju ofta då att man ge lite östrogen ändå, för att det kan kapa vissa bottnar och göra att det stabiliserar sig lite grann. Är det korrekt uppfattat?
Ja, så kan man absolut tänka. Och så gör vi ju ibland att vi duttar lite östrogen, den lägsta dosen, plus till exempel progesteron då, när vi upplever att där är symptom, de är lite mer cykliska, alltså inte 4 veckor per månad. Men man kanske inte har jättemycket östrogenrelaterade symptom som vallningar, svettningar, hjärtklappning och sömnbesvär. Och det gör vi ibland. Men ibland prövar vi bara progesteron. Och ibland fungerar det bra. Men förr eller senare hamnar man ju där när man behöver lite östrogen också. Det är ju oftast en lite kortare period när man kanske inte alls, när man kanske har jättemycket bra östrogenvärden. Så att man kan tänka på båda sätt faktiskt.
Och där vet jag att du förespråkar att man har kontinuerliga uppföljningar med sin läkare. Att man liksom på något sätt diskuterar det här. Att man faktiskt håller på och inte bara experimenterar på egen hand. Utan att ni tillsammans jobbar fram det här. Och det måste jag ju säga att det är ju en utmanande tid oavsett. Det är ju ett antal år innan man har passerat menopaus där det blir stökigt. Och det är väl en av anledningarna, tänker jag i alla fall, att många läkare inte ens vill sätta in någon hormonbehandling innan man har passerat menopaus, för att det blir en stökig patient.
Precis, och så är det. Det är svårare ju mer liksom egen produktion du har av hormoner. För när du är efter menopaus och inte blöder mer, då har du liksom lågt stabila nivåer på framförallt östrogen och progesteron. Och det är mycket lättare Men ju, man kan säga ju yngre du är och ju mer egen produktion du har, desto svårare är det. Men jag tycker ändå att, man kan, att kvinnor kan må markant mycket bättre om de får rätt hjälp. Så där är liksom ofta ändå något man kan göra.
Mm. Du, om vallningar och sömnbesvär som kommer till då framförallt flera år efter mens. Man känner sig nedstämd, ångest, kanske mindre ork och driv, smärta i leder. Och det är mer än 10 år sedan man hade sin sista mens.
Mm, precis. Detta är också väldigt intressant. För så kan det ju vara att man har liksom tagit sig igenom tiden innan att mensen försvann hyfsat bra. Man kanske inte har sökt någon hjälp. Man har bara känt att ja, men det funkar. Jag kan leva med att det kanske är några förändringar, men inget som stör mig. Jag kan leva ett normalt och bra liv. Och sen kan det vara att efter mensen har försvunnit och till och med ibland flera efter så kan man få symptom som kanske påverkar en mer. Då är det extra viktigt att veta, är det här hormoner eller är det något annat som gör att man plötsligt inte mår bra och upplever de här symptomen, till exempel vallningar och svettningar. Men när man har utrett det, om man till exempel tar blodprov för att kontrollera att sköldkörteln till exempel är bra, för den kan också ge att man får vallningar och svettningar till exempel. Då kanske man kan säga, ja, nej, men då får man titta på hela kvinnan och säga, är detta en kvinna med stora risker? Har hon haft en blodpropp? Har hon högt blodtryck till exempel? Har hon andra sjukdomar? Kanske livsstilsrelaterade sjukdomar som diabetes? Och har hon mycket ärftlighet? Allt det måste man titta på när man har en lite äldre kvinna. För riktlinjerna säger att är kvinnan över 60 och inte har blött på på 10 år, så ska man egentligen inte sätta in hormonbehandling i klimakteriet. Sen tycker jag att man alltid måste göra en individuell bild och man måste väga klimakteriesymptomen mot liksom kvinnan och hennes riskfaktorer. Och då kan man liksom bestämma sig om man ska prova en lite mildare form av behandling i det här fallet kanske, eller inte.
Mm. Och en mildare behandling, då tänker du i första hand på?
Då tänker jag att man kanske ger till exempel en lite lägre dos, att man inte börjar med liksom en högre dos som han hade gjort kanske om hon kom i förbindelse med att hennes mens försvann. Man kanske är lite mer försiktig och kanske att man ger östrogen genom huden till exempel.
Om man som kvinna har återkommande urinvägsinfektioner, smärta i underlivet och absolut nedsatt sexlust och man tidigare inte har haft några egentliga sjukdomar att tala om.
Ja, man kan säga så att det klassiska är att har man problem med urinvägarna och underlivet i förhållande till torrhet bland annat, då är man ofta efter menopaus. Det är liksom de klassiska symptomen när östrogenet har varit lågt i längre tid. Sen betyder det inte alltid att det är så här, men det är det som liksom kännetecknar tiden som vi kallar postmenopaus, alltså efter att mensen försvinner. Och om det här skulle vara en sån kvinna, nu har vi ingen ålder på just det, i det här fallet, men då skulle man kunna säga att ja, men då kanske hon har börjat få problem för att hon har levt med låga östrogennivåer i lång tid. Då kanske man skulle börja behandla det lokalt om hon inte upplever andra symptom just i underlivet och i urinvägarna. Har hon mycket problem med liksom smärta och att hon läcker, då är det också relevant att göra en gynekologisk undersökning för att se att hon inte har fått någon prolaps, att det är något som tynger i underlivet och sådär. Men jag tycker absolut att en kvinna med mycket liksom problem i underlivet skulle kunna prova lokal östrogen. Vilket är då kapslar eller kräm som man tar i underlivet.
Och det behöver man ju egentligen inte gå till en läkare för. Det kan man ju prova på egen hand i och med att det finns receptfritt på apoteket. Däremot så blir det ju billigare och inkluderas av sjukvårdsförmånen om man har fått utskrivet av en barnmorska eller en läkare.
Precis, så är det.
Korrigering där. Man kan inte få det utskrivet av en barnmorska, men man kan få en barnmorska som konstaterar att man behöver det.
Ja, precis. Så är det.
De flesta barnmorskor samarbetar ju också med en läkare som kan ordna receptet så man inte behöver 2 besök. Så att säga.
Precis.
Om man har haft långvariga och kraftiga blödningar, svettningar, vallningar och viktuppgång?
Då skulle jag säga att det låter som att man är i tiden innan menopaus. För det brukar vara liksom typiskt att man har väldigt kraftiga och lite långdragna blödningar. Och sen kan man få andra symptom ovanpå det. Vallningar, svettningar, psykiska förändringar och liknande. Det är ofta den tiden som många beskriver som den jobbigaste.
Mm.
Så att en kvinna med kraftiga blödningar, om hon skulle komma till mig digitalt, inte fysiskt, då hade jag ändå tyckt att jag hade velat göra en gynekologisk undersökning på henne, för att jag hade velat se att hon inte har till exempel någon muskelknuta som står och blöder. Man kan ju få en cancer också i livmodern, mindre vanligt, men absolut att det kan hända, men jag hade velat liksom titta och se hur det ser ut. Är det så att man sätter in behandling, det kanske man gör direkt och samtidigt skickar en remiss för en gynekologisk undersökning, då skulle det ju för en sån här kvinna vara en fördel att prova en hormonspiral, för det gör att man blöder markant mindre. Sen är det inte alla kvinnor som vill ha en hormonspiral, då får man diskutera alternativ, men då är det ofta syntetiskt gestagen att förespråka istället för bioidentiskt progesteron, för det är det gör att livmoderslemhinnan blir mycket tunnare.
Mm.
Och att man får mindre blödningsproblem. Men som sagt, en sån här kvinna skulle jag vilja att någon tittar på.
Okay.
Fysiskt också.
Och då kan man ta besöket digitalt på Vomni, men sen så gör ni då en remittering till någon som fysiskt tittar. Och sen så bedömer Vomni läkaren där hur man går vidare.
Ja, eller att ibland om det inte är liksom enormt mycket kanske man sätter in en behandling samtidigt. Man är kanske för att spara tid, ibland är det långa väntetider, så skulle man kunna sätta in en behandling redan. Men att man vet att det är någon som inom någon månad också tittar på livmoderslemhinnan. Så att det är inte det att man kan orsaka så mycket under så kort tid. Men att man har, att man gör både och på en gång helt enkelt.
Om man har börjat med hormonbehandling och fått blödningar trots att man har passerat menopaus för några år sedan, så man har alltså inte haft någon blödning på minst 12 månader men kanske ännu längre, och så börjar man med hormonbehandling, vilket ju är vanligt att man får eskalerande symptom. Hur tänker du där?
Ja, alltså det är ju så när man sätter in hormonbehandling, även om man inte har blött på länge, så kan man få lite blödningar. Då är det viktigt att man har fått den informationen när man börjar med behandlingen. Den blödning som jag tycker är acceptabel är det jag kallar småblödningar, spottings kallar jag det. Det kan vara lite blödningar som är uppblandade med en flytning. Får man riktiga mensblödningar så är det ju något jag förväntar mig avtar väldigt snabbt efter några veckor. Och inte något man har konstant. Utan får man en mensblödning, sen kommer det inte mer. Och så har man en liten spotting och sen går det bort inom några veckor. Då är det acceptabelt och kanske något som är förväntat när man plötsligt lägger på massa hormoner. Men om det här fortsätter så vill jag absolut få gjort en gynekologisk undersökning. Om inte det är gjort i förbindelse med att man sätter in behandlingen. För då vill jag kolla in i livmoderslemhinnan att allting ser fint ut. Att det inte är något som avviker.
Mm. Det här med ömma bröst kommer ju ofta tillbaka. Man känner sig svullen och så vidare. Det är ju tydligt att du har ett östrogen som går upp och ner. Vad säger du där då?
Ja, precis. Och där kan man säga att östrogenet ger i sig själv, om man har lite liksom högre doser, ibland för höga doser, just biverkningarna. Bröstspänningar, bröstsvullnad och liksom svullnad vätskeretention kallar jag det i kroppen. Man känner att man blir svullen, man kan ha svårt att ta på en ring, man kan bli svullen av fötterna. Det är liksom den klassiska östrogenbiverkan. Jag tror att alla vet i förbindelse med att de fick sin mens, framförallt om man var kanske lite yngre, att man fick det dagarna innan mensen kom. Klassiskt för att östrogenet bög upp. Så att antingen kan det vara att en kvinna som fortsatt har sitt eget östrogen, men det svingar upp och ner väldigt mycket. Då kan det vara att när det är högt, då kan hon få de här symptomen och sen kan det gå ner igen. Men det kan också bli så om man sätter in en hormonbehandling med östrogen och hon har sin egna produktion. Då kan det vara så att hon upplever det i perioder och så går det bort. Eller att när man bara generellt sätter in en behandling, oberoende av vilken kvinna det är, så kan hon uppleva det de första 6-8 veckorna. Men sen förväntar jag mig att det går bort. Annars är det för hög dos.
Mm, okej. Om man haft tidigare blodpropp och dessutom kanske övervikt på ja, betydande övervikt av, om vi säger att man har mer än 10 kilo för mycket på sig.
Mm. Nej, men då måste man ha en bra dialog med den här kvinnan. Och jag måste veta, varför har den här kvinnan haft blodpropp? Har hon haft en blodpropp och den blodproppen var för 30 år sedan? Har hon haft en blodpropp nyligen? Har hon haft många blodproppar? Var blodproppen i förbindelse med en graviditet? Eller en operation? Tar hon någon blodförtunnande behandling för detta? Finns det en ärftlighet för blodproppar? Så det är mycket omkring en blodpropp jag vill veta. Sen vill jag veta mycket om hennes livsstil. Utöver att hon har 10 kilos övervikt. Liksom, är hon aktiv fysiskt? Försöker hon äta bra? Röker hon? Har hon livsstilsrelaterade sjukdomar? Har hon diabetes till exempel? Högt blodtryck? Höga kolesterolvärden? Det vill jag också veta. Jag vill veta om hon dricker för mycket alkohol. Så det är mycket liksom i detta jag vill veta för att kunna gå vidare. Är det så att jag kommer fram till att ja, men, hon har inga andra sjukdomar, tar inga mediciner, hon har ingen ärftlighet för blodpropp och det var många år sedan det var en förbindelse med en graviditet till exempel. Då kan man ändå absolut sätta in hormonbehandling om hon har symptom som påverkar hennes livsstil mycket. Då tycker jag att man ska göra det. Och då ger man östrogen genom huden. Det är det som är rekommendationen. För tar man det genom munnen så är det något ökad risk för blodpropp. Och det vill man undvika.
Vilken typ av kvinna behöver träffa en läkare fysiskt? För allt det här har ju du då lyckats klara av via ett digitalt besök och sen så rehabiterar du när du behöver och så får du en gynekologisk undersökning gjord av en annan läkare och sen så får du tillbaka det och så kan ni gå vidare. Samtidigt så skickar du då folk på, eller skickar det låter inte så snällt, samtidigt så rekommenderar du då genom samarbeten då blodprovstagning så att du kan reda ut vissa saker. Så det låter ju ganska smidigt. Men vilka kvinnor behöver träffa läkare fysiskt? Och när behöver man det?
Ja, och det är lite, vi har nämnt några gånger redan. Om du är efter menopaus, inte har blött på över ett år och plötsligt börjar blöda, då ska du träffa en läkare, en gynekolog fysiskt.
Oavsett om du har medicinering eller inte.
Ja, jag skulle säga det, absolut. Är det så att du har tyngdkänsla i underlivet, att du har obehagssmärta i underlivet, då tycker jag också att man ska träffa en gynekolog fysiskt. Är det så att man har de här kraftiga blödningarna, man blöder igenom mensskydd, tamponger, trosor, det utdraget det var i många, många dagar, då tycker jag att det är relevant att träffa en gynekolog fysiskt. Och de som kommer tidigt i menopaus eller tror de är tidigt i menopaus. Det är ju något vi kan vara med och hjälpa till att utreda. Men om man kommer fram till att detta kan vara en tidig menopaus, alltså innan 45, att man slutar blöda, då vill jag också att man i förbindelse med det gör en gynekologisk utredning. Och eventuellt då sköts via ett sjukhus istället för digitalt eller öppenvårdens gynekologi. Utan då är det bra att sjukhuset har med det att göra.
Okej. Okay. Mm. Mm. Och det är inget problem, för du som läkare har de kontakterna, även om kvinnan själv har haft svårt att boka en tid någonstans.
Ja, men precis. Så därför känner jag att vi kan göra väldigt mycket, för vi kan hjälpa till i hela den här utredningen och ge råd och sådär. Så vi kan ändå göra någonting.
Mm. Naomi, det är så spännande att prata med dig. Jag tycker att det är också... Alltså jag tror att många av de här svaren kan ge ledtrådar och det kan också så här ge, aha, okej, okay, man känner igen sig och sådär. Men vi ska ta ett par liksom konkreta fall här. Det är en 56-årig kvinna som är frisk och hon tar inga mediciner. Och hon provade ta hormoner för ungefär 3 år sedan. Och då tog hon det bara i 3 veckor. Hon fick kramper i vaderna och hon kände ingen större effekt under de här veckorna. Så hon la av. Hon har normalt blodtryck och han hade som sagt då sista mens för ungefär 3 år sedan. Hon röker inte, hon är inte fysiskt aktiv. Hon har ett BMI på 28, det vill säga lite övervikt då. Hon dricker inte alkohol mer än normalt, så att säga. Låga stressnivåer. Och det hon, anledningen till att hon kontaktar dig då, för att hon har vallningar, svettningar. Det stör verkligen nattsömnen. Hon känner sig psykiskt förändrad. Mycket oro, humörförändringar, nedsatt minne och koncentration. Och är trött och hon känner inte igen sig själv. Hjärtklappning, nedsatt sexlust, vilket hon inte upplever som ett problem. Ja, och så känner hon sig lite mer slapp i underlivet. Hon har inte problem med urinvägsinfektioner, men hon känner liksom ändå att hon har lite läckage. Och så har hon framförallt ont i muskler och leder.
Mm.
Dessutom så har hon lite ärftlighet till hjärt-kärlsjukdomsproblematik i släkten.
Yes, och en sån här kvinna, hon benämns ju vara i postmenopaus, det betyder att hon har inte blött på flera år och hon har väldigt mycket symptom. Det skulle jag säga i varje fall när jag hör det här. Så att jag hade ju i första hand så ville jag ju fråga hur länge hon har haft de här problemen. Är det något hon har haft senaste halvåret eller något hon har upplevt de sista två åren? Så jag vill förstå lite närmare omkring detta. Jag vill förstå också hur hon lever sitt liv. Har hon mycket stress? Hur är hennes liksom, familjerelationer? Arbetar hon? Och hur lever hon med sin livsstil hade jag också velat veta. Sen hade jag velat också kanske utesluta andra sjukdomar. För hon upplever också den här tröttheten och har mycket symptom. Jag hade velat veta om hon hade tagit blodprov sista då, halvåret till exempel, via sin vårdcentral eller på annat sätt, för att se att hon inte har någon brist på någonting, låga järnvärden, B12-brist, sköldkörtelproblematik, diabetes eller något annat. Och om det har varit bra, då vet vi det. Och det är många som har gjort faktiskt. Så att, och sen kan vi då gå vidare med henne. Och hon har ju provat för några år sedan ett kombinationspreparat. Jag tror det var ett plåster som hon hade provat som innehåller östrogen och gestagen. Nu har hon bara tagit i några veckor så att det är kanske inte helt optimalt. Man ska ge det lite längre tid, men hon hade provat det och fått biverkningar. Jag hade rekommenderat henne att vi kanske skulle prova någon hormonbehandling för klimakteriet, för jag tror att det är det det är. Jag hade rekommenderat ett plåster genom huden med östrogen, delvis för att hon har lite högt BMI, men också att hon har en ärftlighet för hjärt-kärlsjukdomar, och då passar det henne bättre än att man tar östrogen genom munnen. Då måste man ju kombinera det här med ett gulkroppshormon. I hennes fall så har hon ju redan provat gestagen, även om det är länge sedan. Men i det här kombinationsplåstret, då hade jag kunnat då tycka att då kanske hon skulle pröva bioidentiskt progesteron till exempel. I kombination med det här östrogenplåstret. Och i och med att hon är inte blöder mer, så ska hon ta det som vi kallar kontinuerligt. Det betyder att hon inte behöver blöda varje månad, utan hon tar det regelbundet. Så hade jag gått tillväga med henne. Och så hade jag haft en uppföljning efter 3 månader för att se hur det går. Eventuellt tidigare, till exempel med en barnmorska, om den möjligheten finns. Och sen om det är så att hon landar i att hon vill ha den här behandlingen med bioidentisk progesteron, då måste hon göra en gynekologisk undersökning en gång per år för att kontrollera att livmoderslemhinnan ser bra ut.
Mm. Och då hjälper ni henne med det.
Mm.
Då tar vi nästa fall, och det är en 48-årig kvinna som har problem med sin sköldkörtel som är konstaterat, och hon tar Levaxin, vilket är en vanlig medicinering i Sverige. Hon tar dessutom lite olika kosttillskott, Femarel, hon tar magnesium, hon tar omega 3. Och sen så kan vi då nämna att Femarel är ju då ämnat för just klimakteriebesvär, medan magnesium och omega 3 är ju helt ofarliga tillskott att ta liksom rent generellt. Det påverkar ju inte klimakteriet överhuvudtaget. Hon har aldrig provat hormonbehandling, och hon har haft ett myom som är borttaget, och hon gjorde en kontroll senast för ett år sedan, och det är nu borta. Hon gjorde sista gynundersökningen då för ungefär ett år sedan, och hon har haft mens, hon har längre cykler än tidigare, det är väldigt oregelbundet, 30-60 dagar mellan blödningarna, och nu är senast 2 veckor sedan, och hon tar inga preventivmedel, och Och hon upplever att hon har mycket sömnproblem, svårt att somna, vaknar ofta. Inga vallningar, men hon känner sig nedstämd. Hon känner sig nedsatt driv, humörförändringar. Minnet fungerar inte riktigt, svårt att koncentrera sig. Och känner liksom problem med den här stresståligheten. Nedsatt sexlust, stort problem för patienten och relationen. Och lite torra slemhinnor. Ingen inkontinens. Hon röker inte, hon är fysiskt aktiv. Hon har ett BMI på 24. Låg alkoholförbrukning mellan höga stressnivåer. Det här för mig låter som en jättevanlig kvinna.
Mm, och det är precis det det är. Det här är väldigt vanligt. Nu har hon ju liksom också mycket olika symptom, men så här är det ofta. Jag skulle säga så här, jag vill bara berätta vad ett myom är. För det nämnde du ju här, att myom är en muskelknuta i livmodern. Och det är ganska vanligt att man har det inne i livmoderslemhinnan. Ett myom kan ge väldigt stora blödningar om det är stort. Då tar man bort det. Är det väldigt litet och följer man det och behöver inte göra så mycket åt det. Men det kan stimuleras och växa av östrogen och det är därför vi pratar om det överhuvudtaget.
Mm.
Men den här kvinnan skulle jag först fråga om lite om livet och stress, och det är för att hon upplever ju mycket både psykiska besvär och sömnbesvär. Så att jag hade velat bara veta var hon stod och om hon var liksom i en svår situation på något sätt som kunde också göra att det blev värre, de här symptomen. Men när vi har pratat om det så hade jag nog, som du säger, tänkt att hon är nog i perimenopaus. Hon har ju blödningar men de är långdragna. Och de kanske är kraftigare. Är de väldigt kraftiga hade jag velat veta om hon hade järnbrist, så hade jag kanske tagit lite blodprov på det. Jag tycker inte hon verkar som riskfaktorer. Hon lever hälsosamt, hon har ingen ärftlighet, hon tar vaccin, men det ändrar inte så mycket i förhållande till risker. Däremot är det viktigt att hennes såna här sköldkörtelvärden är i nivå, för annars kan de påverka blödningen. Jag hade föreslått att hon skulle pröva en behandling. Har man kraftiga blödningar så är det ju bra att eventuellt prova en hormonspiral. Vad som är viktigt just med henne är att hon också är egentligen infertil. Hon skulle kunna vara fertil. Det vet vi inte riktigt om hon har en ägglossning bakom varje blödning. Men det går liksom inte att utsluta att man pratar lite kring detta. Är hon sexuellt aktiv? Är det något hon oroar sig för? För då ska man också ta ställning till det. För en hormonbehandling i klimakteriet skyddar ju inte mot en graviditet. Så att det är viktigt. Är det så att, som sagt, att hon är orolig för att hon kanske kan bli gravid, och det vill hon absolut inte, då kanske ett spiral är ett ypperligt förslag på en gulkroppshormon. För att då skyddar det henne också mot graviditet och hon kommer nog blöda mindre. Då tycker jag man ska kombinera det i hennes fall med östrogen. Och östrogenet kan du ta genom munnen eller plåster till exempel. Så det kan man göra på olika sätt. Är det så att hon inte vill ha en spiral till exempel, ja, men då får man diskutera vilken annan typ av gulkroppshormon hon skulle kunna ha. Och blöder man mycket, då är det bättre med ett gestagen, ett syntetiskt gulkroppshormon. Men är det så att blödningarna inte är så kraftiga, då kan man prova även bioidentiskt progesteron.
Och det här med torra slemhinnor, kommer det lösa sig? Liksom, nu har hon inte så mycket torra slemhinnor. Mm. Så kommer det räcka med den östrogenbehandling hon har, eller behöver hon även lägga till lokalt?
Det kan man inte riktigt svara på när man inte har börjat. Jag brukar göra så att om inte det är ett stort problem med de torra slemhinnorna, då brukar jag först låta dem börja med den här behandlingen. Ha ett uppföljning efter kanske 6 veckor med en barnmorska och sen kanske med mig efter 3 månader. Är det då så att slemhinnorna faktiskt har blivit helt bra, då kan man ju undvika det. Då behöver man inte behandla lokalt. För många så blir det bättre bara av den här behandlingen, men inte för alla. I så fall brukar jag lägga till lokalt östrogen. Men hon hade också nedsatt sexlust som påverkade relationen mycket. Så med henne kunde man diskutera ett preparat som, förutom att den gör att slemhinnorna blir mindre skört, så kan det också öka liksom elasticiteten i underlivet och bygga upp nervändarna och kan öka sexlusten något och den sexuella relationen. Så det preparatet skulle jag också kunna rekommendera för henne. Antingen att hon startar med direkt, eller, vilket jag tycker egentligen, börjar inte med för mycket på en gång, utan kanske ta det till uppföljningen och pröva det då.
Mm. Och om man då tar redan någon typ av kosttillskott, i det här fallet då Femarell, mot sina klimakteriebesvär som man då har köpt på hälsokosten eller på apoteket, mm. då tar man ju bort det så att det inte blir kaka på kaka.
Ja, absolut. Det brukar jag rekommendera. Mm.
Vi har en 42-årig kvinna här som är utmattad och hon tar inga mediciner och hon har ingen ärftlighet för några sjukdomar eller någonting. Hon har aldrig provat någon form av behandling. Hon är frisk och gynekologiskt och hon har gjort att hon, ja, hon har kontinuerligt undersökt det här och hon har ett blödningsmönster som är lite kortare än vanligt. Inga preventivmedel, mådde dåligt av p-piller. Hon har sömnproblem, svårt att somna om, vaknar ofta, vallningar periodvis. Psykisk förändring, framförallt humörsvängningar, påverkar familjelivet, cykliskt bättre, nedsatt sexlust. Och det här är hennes största problem. Hon har inga torra slemhinnor eller läckage, inga. Hon röker inte, hon är inte fysiskt aktiv, hon har ett förhöjt BMI på 30.
Och detta är en väldigt vanlig patientgrupp, en lite svårare patientgrupp för oss, men en någon där man ändå känner, jag känner att man kan göra väldigt stor skillnad. De är ofta i en väldigt tidig del av klimakteriet. Man kan kalla den premenopaus eller man kan kalla den en period där man får lite, lite kortare cykel som hon då har. Hon kanske har haft 28 dagar och kanske hon har 26 dagar. Så det är bara en observant kvinna som kanske noterar det. Men hon får ofta det jag kallar sekventiella besvär, alltså inte liksom kontinuerligt över hela månaden, utan de är ofta från ägglossning till mens. Då blir det värre och ganska liksom dominerande med de här psykiska förändringarna, något som kan gå ut över familjen, inte bara över en själv, utan något som liksom noteras av alla och något som ofta gör kvinnan ledsen. De vill inte ha det så. Sen brukar det bli bättre efter att mensen har kommit. Detta är ju vad vi kallar PMS. Och det blir ofta värre efter man har fått sitt sista barn och man har fått barn. Och det kan liksom leda in till liksom mer, den andra delen i klimakteriet som vi har pratat om precis innan. Så detta skulle jag säga ändå är början på att man får förändringar i sina hormoner. Och vad kan man då göra åt det? Jo, man kan antingen göra så att man försöker boosta liksom systemet med progesteron från ägglossning till mens. Man kan ge en form av bioidentiskt progesteron under de här dagarna. Vissa kvinnor upplever att de mår markant bättre, framförallt psykiskt. Man kan också göra så att man ger ett SSRI-preparat som är ett antidepressiv preparat som vi ger mycket inom framförallt primärvården och framförallt yngre kvinnor. Det kan hjälpa jättebra också. Det ändrar ju inte något på hormonerna, men det kan ändra något i det psykiska tillståndet om det är det, liksom det dominerande. Och då är det också mellan ägglossning och mens. Sen kan man försöka få bort ägglossningen, för detta handlar ju om att man har en ägglossning och den är inte så fördelaktig för en, för man mår inte bra av den. Och då kan man ge till exempel ett starkare minipiller, vilket kallas mellanpiller, som innehåller bara syntetisk estrogen. Vissa mår mycket bättre på det, andra mår inte bra av det. Och det kan man inte veta. Man måste prova helt enkelt 3 månader skulle jag säga. Men då försvinner i varje fall ägglossningen. Garanterat. Sen kan man prova en hormonspiral, för ofta då en Mirena-spiral, men mensen kommer inte alltid försvinna av det. Så det är inte säkert att det blir bättre. Men för vissa patienter och kvinnor så blir det ändå mycket mer stabilt med hormonerna. Så att det kan också vara liksom, i varje fall kunna prova om man känner att man vill ha det, för då kommer det också skydda mot en graviditet. För är man 42 år så är man ju fertil. Så att då skulle jag säga antingen en spiral, en hormonspiral eller ett mellanpiller. Det är ju de två som skyddar mot graviditet. Det gör inte de andra två alternativen. Så att återigen,
till och
individuellt.
Och kanske inte fatta beslutet omedelbart, utan gå hem och fundera på det här.
Precis.
Och återbesök.
Precis.
Liksom. Vi ska ta ett sista fall här också. Det är en 51-årig kvinna. Hon är frisk och hon har börjat med en medicinering och hon tar Divigel, det vill säga en typ av östrogen genom huden, och så får hon Provera som är ett gestagen var tredje månad, och så tar hon dessutom lokalt östrogen. Hon tar ett gäng olika kosttillskott som är ju inga konstigheter. Det är lite C-vitamin och D-vitamin och magnesium och så vidare. Hon är frisk, hon blöder mycket under perimenopaus. Men hon har ändå haft sista menstruation för 2 år sedan och så vidare och så vidare. Vi behöver inte gå igenom exakt allting här. Men hon tycker att med den här behandlingen som hon har nu så tycker hon att hon har blivit mycket bättre. Sömnbesvären och vallningarna har blivit bättre. Men hon tycker fortsatt att hon är psykiskt upp och ner. Och låg periodvis och mycket humörförvändningar. Mår väldigt dåligt framförallt när hon tar Provera-kuren. Och känner det som att det förstör hennes liv och att hon vill prova något annat. Och sen så den här sexlusten är fortfarande inget vidare. Och fortsatt lite torra slemhinnor, men bättre. Ja. Röker inte, hon är fysiskt aktiv, normalt BMI.
Precis, det är också en vanlig, väldigt vanlig kvinna som jag träffar när jag... På mitt arbete. Och då skulle jag säga så här. Att man inte mår bra av framförallt den här Provera-kuren. Det är inte ovanligt. Utan den tar man inte så ofta. Framförallt om man har slutat blöda. Då brukar man ge den var 90:e dag. Alltså var 3:e månad. Och då blöder man ut slemhinnan som har blivit tjock. För att man i livmoder, för att man tar östrogen. Men många kvinnor tycker ändå att mår man så dåligt under 14 dagar, även om det bara var 3:e månad, så vet man idag att det finns alternativ och då söker man hjälp för det. Så en sån här kvinna som inte har så mycket andra riskfaktorer men som mår dåligt av det här gestagenet skulle jag då sannolikt satt över på det här bioidentiska progesteronet. Och i och med att hon inte blöder mer så ska hon ta det kontinuerligt. Det betyder liksom varje dag eller varannan dag, beror lite på vilken dos man väljer. Så det hade jag nog rekommenderat till henne. När det gäller hennes sexlust så skulle hon ju kunna prova det här andra vaginala preparatet som också kan förbättra slemhinnorna och muskulaturen och nervändarna samt öka något lusten. Är det så att det inte fungerar och hon känner andra liksom symptom i kroppen så skulle man kunna prata om testosteron, men det är inget man gör liksom i första hand med henne skulle jag säga. Så att så hade jag gått vidare med henne.
Jättebra. Alltså vi kunde ju hålla på hur länge som helst, men nu har vi hållit på en bra stund så att vi får ge oss där Naomi. Och du som lyssnar som känner att du har 1000 frågor kring hormonbehandling kan kika in på vomni.se under någonting som heter Fråga Vomni om hormonbehandlingar. Där hade jag och Naomi en 45 minuter lång sändning tidigare i våras just om det här ämnet som var på Vomnis Instagram. Sen finns det ju massor med bra avsnitt i Klimakteriepodden som handlar om hormonbehandling, och sen så ska man aldrig förringa ett läkarbesök som kan vara ganska så värdefullt, eller diskutera med en kunnig person på din vårdcentral. Det kan vara en distriktssköterska, barnmorska eller en väl insatt allmänläkare, och man får söka sig fram helt enkelt tills man hittar sitt recept, för det här, man hör ju här hur komplicerat det är och hur mycket olika alternativ det finns. Jag skulle också bara vilja lägga till att alla kvinnor mår inte bra på naturligt progesteron heller, med tanke på det här sista fallet nu med Proveran. Jag vet många kvinnor som har kämpat för att få sitt naturliga bioidentiska progesteron och så blir så besvikna för att det inte fungerar i alla fall. Antingen får man en massa mellanblödningar eller så mår man precis lika dåligt som man gjorde på det andra. Vad gör man då?
Ja, nej, precis. Och det här är inte helt ovanligt. Så det är ganska bra att du tar upp det. Att ganska ofta så byter vi åt andra hållet. Att det kan vara någon som har börjat med bioidentiskt progesteron och inte mår bra. De kan känna att de blir för trötta även dagtid av det. De kan känna sig yra, de känner sig inte i form. Då kan det vara en fördel att byta över till syntetisk gestagen. Och då finns det ju olika former av det. Det finns ju mycket fler alternativ när det gäller syntetisk gestagen. Så att... ofta hittar vi ju någonting. Det finns enstaka fall där vi liksom inte hittar något alternativ. Och där man kanske bestämmer sig för att sluta helt. Men ofta så kan man pröva sig fram och hitta något som passar.
Hur lång ska en sån här utvärderingsperiod vara?
Alltså jag tycker man ska prova i 3 månader cirka. Innan man ger upp. Men i varje fall helst 2 månader. Men att man har en uppföljning med en läkare eller barnmorska. Gärna inom, eller efter max 3 månader.
Okej. Okay. Och då kunde man eventuellt byta då eller hålla fram och tillbaka.
Och ibland måste vi ändra doserna. Det händer ju väldigt ofta att vi ändrar i alla fall östrogendoserna. Om det är ett sånt typ av preparat för att hitta rätt. Eller att man bara ändrar liksom gulkroppshormonet. Eller att man byter helt behandlingsmetod. Eller slutar.
Spännande. Vi konstaterar också som sagt att alla behöver inte, alla vill inte och hormonbehandling är definitivt inte det enda sättet att ta sig an sitt klimakterium. Definitivt inte, det är inte det vi förespråkar här. Och jag vet Naomi att du gillar att prata livsstil och du tänker mycket på vilken effekt det har med sömn och kost och stressnivåer och så vidare. Så att, har du något medskick som du vill ha som sista ord här?
Nej, jag tycker vi har varit runt väldigt mycket, men som jag tycker liksom känslan är efter det här samtalet är ju att det här är ju inte en quick fix, utan sök hjälp, sök bra hjälp och tänk inte att du ska börja må som du gjorde tidigare och att det ska hända inom några veckor, utan det tar tid, men bättre kan man absolut må.
Bra. Tusen tack Naomi Flamholk från Vomni för att du kom till Klimakteriepodden idag. Det tack. Var värdefullt.
Tack Åsa.
It can be hard balancing taking care of kids, senior loved ones and yourself. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason 29 million families have turned to Care.com. Find background-checked sitters, nannies, and senior caregivers who can help with everything from watching kids after school to senior meal prep. Whether you need full-time, part-time, or even occasional help, you can view rates and book highly rated caregivers that fit your budget and schedule. Get the help you need with Care.com.
They say opposites attract. That's why the Sleep Number Smart Bed is the best bed for couples. You like a bed that feels firm, but they want soft? Sleep Number does that. You want to sleep cooler while they like to feel warm? Sleep Number does that too. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, during Sleep Number's biggest sale of the year, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed, plus special financing for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. See store for details.
Want to teach your kids financial literacy, but not sure where to start? Greenlight can help. With Greenlight, parents can keep an eye on kids' spending and saving, while kids and teens use a card of their own to build money confidence. As a parent, you can send instant money transfers, set up chores, automate allowance, and more. It's a convenient way to run your household, customized to your family's needs, and the easy way to raise financially smart kids. Get started with Greenlight today and get your first month free at greenlight.com/listen.